En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Slaget inleds med att perserna anfaller då med sitt kavalleri på högra flygeln. Och att Alexander tvingas då att förstärka sin vänstra flygel för att stå emot. Så att det pågår då alltså, kan man säga, ett kavallerikamp längst ut mot havet. Samtidigt anfaller då den makedonska falangen frontalt den persiska slaglinjen i mitten. Så möter man då grekiska yrkessoldater. Och där har man, ja, hopliter, där har man stora förluster enligt historieskrivningen då.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och vi ska nu idag prata om Alexander den Stores krigföring. Och då kan man väl säga, och vi ska framförallt ta upp så småningom här slaget vid Issos då, 333 före Kristus. Det är ju före Kristus vi är nu. Och vår lite tanke...
Lite före vår tideräkning.
Är det inte före det vår tideräkning, jag vet. Det här ser man åldersskillnaden lite mellan oss två. Ja. Men jag kör Kristus och du kör tideräkningen. Det blir bra. Ja. Så är alla nöjda skulle man kunna säga. Och sen får lyssnarna liksom välja sida här nu i den här mycket svåra frågan. Men hur som helst, vi har ju haft ett avsnitt om den romerska krigföringen har vi haft. Och vi har också pratat om grekisk krigföring. Och nu hade vi tänkt att lite fylla glappet här emellan kan man säga. Och titta lite på vad som händer med den här tidiga grekiska krigföringen med hoplithopen, hur den utvecklas och när den också konfronteras med den persiska krigföringen. Och vi kommer att nu framförallt röra oss då liksom kring det som händer då på den grekiska då halvön kan man väl säga, för det är den ju. Den går ju faktiskt ner ganska kraftigt tycker jag i den grekiska världen och sen in i mindre Asien och vi kommer att följa Alexander egentligen fram till erövringen av Egypten. Men det är ju så här att det börjar ju inte med Alexander, utan det är ju Alexanders pappa som sätter igång den här utvecklingen. Så är det ju.
Precis. Filip den andra, det är ju han som egentligen är den stora reformatorn. Och det tycker jag, det kan väl vara lite så att det är lite bortglömt, är det inte det? Att det är egentligen han som står för många av de innovationerna som Alexander sen har liksom förfinat och som blommar ut under Alexanders tid.
Vet du vad jag tänker på en parallell direkt? Att det är egentligen Karl den XI som skapar den svenska indelta armén och hela systemet som gör att Sverige har stående krigsmakt när stora nordiska kriget utbryter. Ja. Men det är Karl den XII som använder den, förvaltar den och kanske slösar bort den, någon skulle säga det. Det kan vi inte ha en diskussion om någon gång.
Men fy fan, Martin.
Men att det är Karl den XII som på något sätt är den som ju förknippas med den karolinska armén och dess kvalitet och slagstyrka. Så det är lite likadant här skulle jag vilja säga. Det är ju Alexander man förknippar ofta med den här makedonska armén. Men det är inte han som skapar den.
Nej, det var kul jämförelse faktiskt. Men har inte jag för mig att man också har diskuterat Karl den XII lite i de termerna också som en sån här Alexander-person. Alltså den är i alla fall så nära man kan komma i en svensk kontext. Och så vill jag säga att nu lyckades du ändå peta in någonting som det närmsta vi kan komma en finsk koppling i det här avsnittet antar jag. Annars blir det ju svårt att göra det.
Ja, vänta nu.
När vi pratar om antiken. Men här, där var det ju så nära man kan komma, tror jag.
Och då skulle jag skulle också säga det, att det är ju intressant med historieskrivningen, hur den fungerar. Att ofta är de här organisatörerna, Det är inte de som blir kända i efterhand. Så kan man ju, det är ju en självklarhet kanske jag säger.
Nej, precis. Det finns ju skäl till det också. Alltså, men de sakerna som Alexander gjorde under sin tid är ju faktiskt häpnadsväckande. Om de nu är sanna då. Man får väl lägga till det som en stor brasklapp. Att här, när vi läser under den här perioden så läser vi källor då som är skrivna i efterhand och kanske ibland flera hundra år efter. Ja, men hur som helst, vi kan ta det där senare. Men jag tycker att vi kan börja faktiskt i Peloponnesiska kriget där vi liksom avslutar lite grann med att det var Sparta som avslutade det där kriget till sin egen favör och så. Och det som hände där, och du kallar dem hoplithoperna där, det är ju att man på något vis, det där kriget blev väl egentligen slutpunkten på den här klassiska grekiska perioden. För då börjar man också blanda in andra typer av, eller andra former av vapen eller vapenslag. Man börjar experimentera med lätt infanteri under Peloponnesiska kriget och man börjar experimentera med kavalleri på ett helt nytt sätt. Det fanns ju några av de här regionerna, Thessalien och Makedonien, som var kända för sina hästar och för sitt kavalleri, men det var ju huvudsakligen det tunga infanteriet som var liksom det som drev krigföringen. Men man började då experimentera med lite mer diversifierade liksom uppsättningar av arméer. Och det är ju det här då som, ska man säga, den här förändringsprocessen som Filip den andra då egentligen, som är kung av Makedonien och Alexanders pappa, som han verkligen lyckas förvalta och göra någonting helt nytt av. Och om man ska kolla på det politiska spelet här då, så vi lämnar Peloponnesiska krigen slutet av 400-talet före vår tideräkning då, med ett gäng stadsstater som egentligen är ganska utarmade. De har rätt stora ekonomiska problem, för de har kriget under väldigt lång tid och det har pågått. De här konflikterna har liksom, malt på då, kostat väldigt mycket. Så att de här södra stadsstaterna, Aten, Korinth, Thebes, Sparta, de är ganska utsatta i det här läget och försvagade och bråkar inbördes för jämnan egentligen om vem som ska dominera det här området. Och då händer någonting upp i Makedonien. Och skillnaden mellan Makedonien, för er som inte känner till grekisk geografi så mycket, och det gjorde inte jag heller för så länge sedan kan jag erkänna, det är ju att Makedonien är ju ett land som är ganska, växtligheten är lite mer frodig här och lite lättare att odla. Och bland annat Thessalien då, som ligger mellan Makedonien, Aten och ligger där i mellanområdet, det är ju allmänt betraktat som Greklands kornbord. Och Makedonien och Thessalien, de är väl lämpliga för att hålla hästar på ett sätt som inte funkar så bra i de södra delarna av Grekland. Och det här gör ju då att de bygger upp en kultur av, ska säga, kavalleristrid. Och sen har man då det här är ganska stora områden också, som man lägger ut liksom, kungarikets säkerhet på ett antal adelsmän. Ungefär, det är lite som så här medeltida riddare, ett slags feodalsamhälle där man då har ett tungt kavalleri egentligen som garanterar säkerheten i de här områdena. Man har inte heller använt sig av hoplithoparna på det viset som man har gjort i de södra grekiska stadsstaterna. För man har en annan syn på medborgar. Ideal och så. Man har inte de här starka städerna på samma vis, utan det är mer decentraliserad typ av stat eller vad man ska kalla ett kungarike. Så därför är man inte heller bunden av de traditioner som hoplithoparna är så beroende av. Och hoplithoparna till exempel, där bestod det av liksom medborgar, soldater egentligen, som ska finansiera sin egen rustning och så här. Och det här tycker jag är ganska intressant, va? För att de tar då, resultatet av det här blir att Filip då, som är i Thebes bland annat under sin ungdomstid, han tar liksom det bästa ur hoplithoparna och sätter ihop det med sin egen militära organisation i Makedonien och lyckas då förfina det tunga infanteriet genom att han inte då är bunden av de här traditionerna. Så han bland annat gör skölden lite mindre och förlänger spjutet så kan ha en kompaktare falang jämfört med de gamla grekiska hoplithoparna.
Och då skulle jag vilja komplettera det med att, också en sån där, liksom kanske en detalj här, men att han också experimenterar med lite olika långa lansar. Att de som går i de främsta leden har då en viss längd på sin lans, men sen då leden strax därefter har en längre lans. För att de också ska kunna utöva liksom ett direkt tryck på motståndarens främre led. Så det finns en del sådana här innovationer som som kommer i Makedonien, att man förfinar. Sen vill jag liksom understryka det där som du sa också, just att det är inte längre den där medborgarsoldaten som ska skaffa sin utrustning, utan staten går ju in här, om man skulle kunna säga på det sättet, och liksom statsfinansierar utrustningen i större utsträckning. Och det är ju betydelsefullt. Det har vi anledning att återkomma till lite när vi ska prata om hur sjutton man underhöll den här armén då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så det här är ju Philips innovation delvis då för att han vill stärka kungamakten i sitt eget land. Och för tidigare har det varit mer decentraliserat och ett sätt att göra det. Och det här känner vi igen från bland annat Philip och Isabella som också har en liknande situation i Spanien. Där man har en massa olika maktcentrum och ett sätt att passera, liksom, vad ska man säga, stärka sin position som kungarike blir då att skaffa sig en egen armé. Alltså se till så själva kungahuset är den största militära makten i det här området. Och det är precis det som Filip den andra gör. Och på det viset så drar han undan maktbalansen då för de här adelsmännen som har tidigare haft ett stort utrymme i det här. Och det är därför han blir väl en sån här auktoritär kung som lyckas väldigt bra. Och det som händer när han tar den här nya, han förbättrar hoplitarna, han tar med sig tunga kavalleri som de har varit kända för sedan under lång tid. Och sen så använder sig också väldigt frikostigt av de här peltasterna som är en slags lätt infanteri med lite kortare spjut och en lite mindre sköld som var lite mer rörliga då, som var med syfte att störa infanteri eller tunga infanteri i hoplitoperna. Så tar han den här på export egentligen och går söderut och tar makten över det här försvagade grekiska stadsstat och övärlden. Så han är ju den som enar, om man säger, Grekland under makedonsk kungarike, eller kungakrona.
Ja, det är
kommentar
så,
på det, Martin.
Ja, alltså, nej, jag håller med dig. Det jag skulle vilja även understryka när det gäller det där kavalleriet och lägga till några saker där, att det är precis som du säger att han har det här lätta infanteriet som ju ofta används för att helt enkelt, som du sa, mjuka upp motståndet men också skydda egentligen falangens gruppering och uppmarsch. Men också att kavalleriet, det tunga kavalleriet, är ju det är ju alltså ett barbacka kavalleri. Det finns inga stigbyglar.
Nej.
Det är ganska spännande. Men det är ju tungt så tillvida att man ju har en rustning och man har en hjälm, man har en lite större sköld faktiskt och man har en lans. Inte ett kastspjut som man har vid det persiska lätta kavalleriet. Utan man har en lans som är i stort sett i huvudsak. Inte att man, det är inte en lans som vi tänker oss riddarturnerspel. Utan det är fortfarande också faktiskt en kastlans. Men man släpper den precis i ögonblicket innan man slår in i motståndaren, och skälet är ju helt enkelt att håller man i den, då kommer man kastas ur sadeln. Men den är mer att betrakta det som ett tyngre vapen än bara ett kast. Och det här blir, alltså, så det här kavalleriet kan ju användas till att jag kör över lätt infanteri naturligtvis, lätt kavalleri, och även köra över det tunga infanteriet om man anfaller i flank eller rygg. Däremot att anfalla frontalt mot en välgrupperad, stillastående falang med lansar var nog ogjort. Om det inte fanns speciella omständigheter att han hade kommit till oordning eller någonting sånt där. Men det kan vara viktigt att säga, därför att det är ju det här tunga kavalleriet nu som kommer spela så stor roll. Så det kan vara viktigt att lägga till det. Men det är som du säger, att den här makedonska utveckling, militärtekniska utveckling, taktiska utvecklingen på slagfältet. Men också sen, ska vi prata mer om sen, att man är skicklig på att helt enkelt hålla liv i de här soldaterna också. Det är ju därför man vinner och tar över de här utmattade grekiska stadsstaterna. Ganska snabbt får man väl säga.
Och precis, vi kan prata om mobiliteten också. För där, även där finns ju saker att hämta ur den makedonska geografin. Vi ska komma ihåg att det här är ett område som är betydligt större än de här små grekiska stadsstaterna. Det är en betydligt större yta att hantera och det består av väldigt mycket folk också. Faktum är att de har ju en resurs på ungefär 80 000 soldater. Och man skulle kunna liksom vaska fram, som man, ja, historikerna har spekulerat fram för att ta de här siffrorna med en nypa salt. Va? Men de har ändå en stor population som skulle kunna användas. Men det här området då har man liksom under lång tid varit tvungen att skydda. Och det är väl därför också kavalleriet spelar så stor roll. Men det betyder också att man måste kunna röra sig från en punkt till en annan väldigt snabbt. Och man får inte heller vara beroende då av logistiklinjer på samma sätt. Och det här är någonting som Filip den andre var noggrann med att fostra sin armé i. Och också därför de kan rulla över egentligen den grekiska stadsstaten och så lätt. Va? De var oerhört mobila och soldaterna fick med sig. De var tvungna att bära sin egen mat och så vidare. Och det gör ju att de när vi kommer till Alexander sen så har de helt andra förutsättningar att ta sig vidare i mindre Asien. Och det är då menar man då att det här beror på att landet är så pass stort. I norr har man massa sån här, jag vet inte, de beskriver det som barbarstammar.
Nu viftar Peter med händerna liksom här. Ni kan inte se det här, men han visar nu på kartan här.
Ja, ja precis. Jag är liksom en fiktiv karta. Nej, men den norra regionen här består ju av det som källorna beskriver som mindre civiliserat folk i princip och olika stammar då, som försöker röra sig ner. Och sen så har man då de grekiska stadsstaterna söder om sig, så man var tvungna under hela tiden liksom röra sig upp och ner, öster och väster på ett snabbt och effektivt sätt. Och det har då fostrat någon slags mobilitetsideal som inte fanns bland de andra stadsstaterna där man var mer beroende av att kanske det var rätt säsong.
Mm. Sen kan vi väl nämna också att i det makedonska systemet, om man liksom går lite längre, nu har vi pratat egentligen om den här taktiken, vi har varit inne lite på det man brukar kalla för operationen då. Vi brukar ju leka lite med de här begreppen och där är ju logistiken och underhållet då där, så att säga, kriget lite större i regionen, så att säga, närområdet. Men vi kan ju också lägga till att det här med sjöfarten och sjökriget var ju egentligen inte de grekiska stadsstaternas eller inte Makedoniens starka sida. Och det här blir ju en intressant fråga när man då ska möta en motståndare. Om vi tittar nu på nästa, den högsta nivån, alltså där politik och krig samverkar till en strategi. Nämligen att hur besegrar man en motståndare så småningom här då Perserriket, som ju har traditionellt faktiskt ganska god maritim styrka. Och det ska vi återkomma till lite här alldeles strax och fundera lite kring det. Va? Men vi kanske ska avrunda den här grekiska fasen. Ska vi göra det, Peter?
Och ja, precis. Jag tänker att
Filip rycks ju bort. Han mördas ju så småningom. Så är det ju faktiskt.
Precis. Och slutpunkten för den här grekiska fasen är det här slaget vid Charonea, tror jag det kallas. Mm. Jag är inte helt säker på hur det uttalas, men det är 338 före Kristus. Här är ju faktiskt Alexander med. Här etableras den helenska ligan, eller en slags helenska förbundet. Så att när Alexander sen drar österut så har han ju med sig de här grekiska stadsstaterna på grund av den här Filip den andres tågar. Och sen så, och det här läggs ju upp lite som, jag vet inte, det är lite oklart motiven till den här östliga kampanjen. Som, det är faktiskt Filip den andre som sätter igång det, men han mördas precis i ingångsskedet här så att hans son får ta över. Men motiven till den här då är lite oklara tycker jag. Det, i de historiska källorna har man då sagt att det här ska vara någon slags hämnd från den grekiska liksom, kultursfären för till exempel Xerxes invasion av Grekland ett par hundra år före. Liksom. Jag tycker att det är lite, låter lite spekulativt. I modern militärhistoria skulle vi nog inte acceptera den typen av argument. Jag antar att det har mer att göra med någon slags ekonomiska, eller jag vet inte, vad tror du? Att det känns lite väl farfetched att man skulle kasta sig iväg på den här enorma...
Nej, men det är uppenbart att den persiska makten naturligtvis är hela tiden ett latent hot mot den grekiska världen och att det finns ekonomiska intressen och som vi har pratat om. Nu sa vi att grekernas kanske främsta, vad ska jag säga, det är där de var skickligast och starkast och bäst, inte var det maritima. de maritima krigföringen. Men vi vet ju samtidigt att de var ju ändå ett sjöfararfolk i den meningen att de ju koloniserade ju hela Medelhavet. Och här fanns ju liksom kontaktytor och konkurrenssituation med Perserriket.
Mm.
Och sen blir det ju alltid
ja, precis. Ja. Det kanske är det som är grejen här, att man försöker liksom slå ut den här persiska medeltid eller medelhavshandeln.
Ja.
Det som är...
Och sen är vi ju inne nu på de här klassiska hela tiden. Är det nu då så att den här idén hos den här aktören Alexander nu och Filip som driver det här, eller är det mer de här, vad ska jag säga, ekonomisk social strukturella förklaringar? Ja. Det kan vi inte döma. Dessutom, som du har varit inne på, är det ju antiken, det är väldigt svårt att veta. En del liksom, känns det nästan ibland som att Alexander lever upp Iliaden och Odysseen på något sätt i sin egen version, om du förstår vad jag menar, att det liksom blir nästan mytiskt till slut, så att ibland befinner vi oss mellan myt och historieskrivning, för att inte tala om historieforskning, den är ju väldigt svår att bedriva, men vi kan väl konstatera bara att här finns det ju något incitament som gör att det är intressant att lägga under sig hela den här jättepersieriket, och det är ju det som inleds så småningom ju här, ett fälttåg österut av enorma dimensioner, får man ju säga.
Ja, man rör sig inleder med att gå via det som är Konstantinopel och Byzantium egentligen. Man försöker ta sig över.
Mindre Asien.
Mm. Ja, mindre Asien in i det som idag kallas för Turkiet egentligen. Och sen så, ja, det finns ju ett par slag här egentligen på vägen som är, och även belägringar. Det ska vi också lägga till här, att någonting som man har, som Filip den andra också tagit med sig, det är ju belägringskrigskonsten. Det var också någonting nytt för makedonerna, men som han anammar och har med sig på det här tåget. Så man gör ju ett antal belägringar på vägen. Men det första slaget är väl egentligen Granicus, som är kanske ett av de mer kända där Alexander spelar. Och det här ser man ju då Alexanders karaktär, va? Och man kan få komma ihåg också att när han tar över, han är ju bara 20 år gammal när hans pappa blir mördad här. Så han ärver ju den här makedonska vältränade elitarmén. Och det är ju lite tveksamt om han, det är inte alla som tror på honom, så han har ju ganska hård press på sig, får man väl säga, att leverera med det här bagaget. Och något av det första som händer är att han tar sig till Troja. Och gör en del offerritualer där till Achilles ära bland annat. Och det här har ju tolkats då som att han försöker, precis som du sa, att han försöker leva ut den här Iliad-drömmen. Att han försöker vara en modern Achilles egentligen. Han använder sig också av en rustning här som han hämtar i Troja i första slaget i Granicus. Men det där är, det kan vi ta en annan gång. Men det är ju intressant att det här börjar ju det här segertåget av Alexander. Och han försöker då röra sig efter Granicus ner längs med kusten, längs med den turkiska kusten egentligen, för att just kontrollera den här persiska havsflottan eller de marina styrkorna som de har, försöka manövrera ut dem. Så syftet är att ta liksom hamn efter hamn här längs med hela Medelhavskusten egentligen.
Och jag ska vilja tillägga, för du var inne på den belägringskrigföringen också där, att vi får inte glömma bort att här också är de ju ja, för grekiska förhållanden i alla fall, nytänkare, med belägringstorn och med kastmaskiner och sådana saker. Så att det ska vi lägga till, för att vi förknippar ju annars ofta Alexander med de här spektakulära stora slagen. Men det är viktigt att komma ihåg att han genomför ju, precis som du säger, ett antal stora belägringar. Och det som sen ju kommer bli så karaktäristiskt för hans imperium, som ju bitvis är en dagslända, därför att han dör ju ganska tidigt, det kan vi ju släppa direkt då, men det som ju ändå är
en skräll, den historiska, han dör tidigt,
precis va. Men det man ska säga, det är ju den här stadskulturen som sen ju grekerna tar med sig bort i den egentligen orientaliska persiska världen, om man nu kan uttrycka sig så, och skapar de här polis då, Alexandria till exempel och så vidare. Så att det är intressant det här med stadskulturen också. Men att belägringen är en viktig del av det här.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Han svänger ju ner där från mindre Asien ner mot det vi idag skulle kalla då för kanske för så småningom Syrien, Libanon. Alltså de områdena ner, nu tar han sig ju ner längs med kusten. Och då kanske det är dags, så ska vi resonera lite kring underhållet tycker jag lite här nu då. Innan vi går absolut. På slaget Visos, va, som kanske är lite huvudnumret här idag. Så det är inte spännande att, precis som du säger, att han inte litar på privat, att soldaterna själva ska hålla sin utrustning, så litar han inte heller på privata entreprenörer. Utan här styr man upp underhållet redan från början. Och du nämnde ju att mobiliteten, alltså den makedonska soldaten bar sin egen utrustning. Den hade inte någon som gjorde det med någon vagnar eller någonting sånt. Utan man försökte ju medvetet hålla ner helt enkelt det vi skulle kalla modern för trossen. Och det tycker jag är så spännande genomtänkt. Och att man ju underhåller den här armén i stor utsträckning från havssidan. Med fartyg som rör sig längs med kusten. Och sen det stora problemet, det är ju vad då i de här områdena han nu kommer längre och längre söderut. Jo, det är ju ökenområden, det är ju vattnet. Och där är det jättespännande att följa in hur kreativa man är att skaffa vatten. Man måste helt enkelt stanna, bivakera, gå i läger där det finns vatten. Man dämmer upp de vatten och bäckar som finns för att få de enorma mängder vatten som behövs. Så här måste vi ju räkna med ett antal liter per soldat. Och tänk vi att den här armén kanske ändå rörde sig. Vi har ju ingen aning om den här 50 000, 80 000 människor. Så är det ju en intressant sak att sätta sig ner och räkna på det där, mycket vatten som gick åt. Men här har vi nu ett problem, för vi sa ju samtidigt här nu att Perserriket hade en stark flotta. Så det gjorde att man var ju tvungen att hålla de här fartygen längs med kusten och sen hela tiden var beredd att försvara dem från landsidan. Det är ganska spännande. Så att de persiska försöken att ta de här fartygen då, de jäckades ju helt enkelt av landtrupper, av Alexanders landarmé. Så att man kan ju tänka sig att det var ett liksom där, ett spel där ju perserna försökte komma åt de här underhållsfartygen, men de då togs in dem till stranden liksom och skyddade dem från land. Så det här tycker jag är en väldigt spännande ingrediens, och att vi ofta har ju synen på antiken att de var inte så sofistikerade och så vidare. Men här för man ju arméer i fält som är ju många, många, många gånger större än de arméer som sen de västeuropeiska rikerna lyckas få i fält under till exempel hundraårskriget. Ja. Så att det tycker vi ska komma ihåg.
Ja, det är ju otroligt komplext om man betänker de här ingenjörskonsten också som krävdes för att bygga de här belägringsmaskinerna som de använde sig av. Och så det här är belägringen av Tyre, jag vet inte vad det heter på svenska, men Tyre på engelska.
Tyrus,
det ligger ju i Libanon någonstans. Det är som en liten ö, liksom en liten befäst ö. Det är en slags libanesiskt Venedig som ligger. Och där liksom fyller man igen vattnet. Här är ett vattendrag däremellan med trästockar och grejer. Bygger upp egentligen en hel bro, en landbrygga. Och skickar ut ett antal sådana stora belägringsmaskiner på flera våningar då, som är oerhört komplext byggda. De är hjul som ska dras. Liksom. Det är ju inte några, det är inga barbarer som springer runt här och bara och brölar liksom, och viftar med yxorna. Utan det här är verkligen, som precis som du säger, att det är oerhört komplext logistiskt och ingenjörsmässigt bygge som Alexander drar iväg med.
Mm. Och så kan vi väl säga att han möter ju en motståndare också som inte heller är som ju också har haft en militär utvecklingsprocess. Den persiska armén, det är ju en armé som är väl slagkraftig och har ju haft och skapat stora problem för grekerna. Det är ju en militär stormakt vid den här tiden, det ska vi också komma ihåg. Det är ju en formidabel motståndare som Alexander ställs emot. Och det är ju Dairos den tredje då som är den persiska kungen. Och där kan man väl då nämna att den persiska armén, den byggde ju sin styrka på dels det grekiska infanteriet, det tunga infanteriet. Och det tycker jag är lite spännande att det grekiskt yrkesinfanteri
som legosoldater.
Precis, legosoldater. Och sen då det här lätta infanteriet som vi har kavalleriet som vi har varit inne på. Men att det då är utrustat på ett annat sätt och inte har den här chocktaktiken som ju Alexanders kavalleri har, nämligen att driva hem ett frontalt tungt anfall Medan de har en mera, kan man säga så, Peter, mjukare taktik. Ja. Där man använder de här kastspjuten och, och faktiskt till och med bågskyttar till häst. Ja. Och att man också har skickliga bågskyttar i den persiska armén, det är viktigt. Och vi kommer till slaget Issos här, och där utsätts ju grekerna under sin uppmarsch, alltså för beskjutning med bågar. Så att de här systemen, men en sak som vi inte har berört, och som ju på något sätt är så viktigt tycker jag i vår försök att förstå den här västerländska krigföringens ursprung, det är ju att man ställer ju upp på ett traditionellt linje, på en linjeformation nu. Med infanteriet i mitten och ofta kavalleri på flyglarna. Och det är en klassisk slagordning som ju sen kommer följa den västerländska krigföringen framåt nu under århundraden. Och det tycker jag att den är alltså etablerad här och finns nu och skapas av perser och greker och förfinas av Filip och Alexander. Så den är etablerad här flera århundraden före Kristus, eller vad var det?
Ja, för
vår tideräkning. Nej, eller hur? Så att det är två system här nu som möts, som är bitvis ganska lika. För att det är inte så att Alexander har en väsentligt helt annorlunda taktisk disposition av sina trupper på slagfältet, för så är det ju inte. Men att vi kommer komma här nu till vad det är som gör att han vinner de här slagen. Så jag vet inte, ska vi ta lite förspelet i Issos?
Jo, det kan vi göra. Jag får bara säga det. Det var intressant när man lättar infanteriet. När jag undervisar i teknik och historia här på universitet, så brukar jag ha det som ett av de här argumenten liksom, som för att förklara de här imperiebygget under den här tiden. Eller den antika perioden. Och då hänvisar man ju ofta till just hästarna som en slags lätt kavalleri, som det som gör möjligt att bygga de här stora imperierna som syns då i Perserimperiet och Assyriska imperiet till exempel, som ofta är baserad just på det här lätt, rörligt, med stödjepunkter, olika liksom byar och logistiska centrum som finns längs med vägar. Och det är det som gör möjligt att skapa de här stora liksom vidsträckta områdena. Så ska man inte blanda ihop det här med någon slags territorial idé, så att man kan liksom försvara alla de här områdena. Men det är liksom, perserna lyckas sprida sig och bli så stora på grund av det där. Ja, det var en liten utvikning, men hur som helst. Vi kan väl ta det här, det som händer nu när Alexander rör sig längs med den turkiska kusten, är att han i Miletos, eller Tarsos, får reda då på att Darius har samlat sig igen efter Granicus, när han har förlorat. Han har samlat sig igen och håller
efter
på
efter slaget vid Granicus, kan vi säga då,
ja,
som vi lite nu spolar över här, kan vi säga.
Ja, men han samlar ihop en stor armé här och har för avsikt att möta Alexander. Och Alexander då skickar iväg Parmenion, som är hans second in command, får man väl säga, med en del av Alexanders armé. Och de rör sig då längs med och kommer till den här Gulf Issos-gulfen, eller Issos-bukten kanske vi kan kalla den. Och Parmenion får uppdraget att söka upp den här Darius här. Och man får nys om att den finns i området. Man lokaliserar den till en by som ligger lite mer inland. Man ska säga att den här bukten, den har en kustremsa, och sen precis innanför den finns en bergskedja som liksom isolerar den här kustremsan från det syriska inlandet här. Och på det syriska inlandet är där Darius befinner sig, och Parmenium är liksom på kustremsan på andra sidan bergen. Så att nu är frågan här, ska man gå söderut och möta Darius, eller ska man ta en annan väg? Och det som händer då, det är att man kan säga att Alexander faller delvis i en fälla här när han försöker möta Darius längs med kustremsan söderut. Men Darius då bestämmer sig för att ta hela sin här och gå norrut på andra sidan av den här bergskedjan egentligen. Och för att då skära av Alexanders flyktväg tillbaka. Så Darius når till den här lilla byn Issos där Alexander tidigare har befunnit sig. Och nu har Alexander samlat sig tillsammans med Parmenion söder om Issos. Så att Alexander får egentligen samla sina trupper och gå bakåt. De får alltså röra sig bakåt för att möta Darius. Och då befinner de sig strax söder om Issos vid en liten flod som heter Pinares. Och det är här det händer. Och den stora frågan då är, varför väljer Darius här, som egentligen har initiativet i den här frågan? Det blir ju, han har ju liksom lyckats lura Alexander och hans Alexanders armé här genom att ta den norra vägen och kapa av hans kommunikationslinje bakåt. Varför väljer Darius med sin större armé det här lilla fältet som är omgärdat av berg på ena sidan, vatten på andra sidan och den här floden framför sig? När man vet då att för att kunna manövrera med de här stora truppmassorna så behöver man ha en större yta, och det här passar ju egentligen Alexanders armé bättre som är betydligt mindre. Exakt hur mycket mindre vet man inte riktigt, för de här siffrorna är så upplåsta. Men man vet i alla fall att Alexanders förutsättningar är att han har en mindre mängd infanteri och kavalleri med sig.
Men för att summera då så kan man alltså säga att persarmén grupperar norr om floden Isos.
Ja, exakt.
I väster havet, i öster bergen. Och Alexander marscherar framåt på kustremsan mellan bergen och havet, alltså norrut. Och ska anfalla över den här lilla Isos-floden, ån.
Ja, kanske Binaris. Kanske. Ja, jag vet inte hur stor den är faktiskt. Ja.
Men... och då har vi försökt att ta reda på hur stor den är, och det är väldigt svårt. Men... och sen då det här med arméernas storlek som du är inne på. Här finns det ju sån här astronomiskt fantasisiffror då på 600 000 man på den persiska sidan. Men låt säga att perserna i alla fall har en armé som kanske är 80 000 man. 100 000 man. Låt säga det. Och Alexander har en numerär underlägsenhet. Men precis som du säger här va, så spelar ju det här fältet och geografin honom i händerna här nu då. Och då kan man väl konstatera här att perserna väljer att gruppera sitt tunga infanteri i mitten och sen satsa hela egentligen, i stort sett hela sitt kavalleri på sin högerflygel. Och idén här nu då från persernas sida, det är ju att anfalla och få ett genombrott och komma runt, slå sig igenom och sen komma runt och helt enkelt inringa Alexanders armé, makedonska armén. Och medans Alexander har en motsvarande gruppering då, där han har infanteriet i mitten men har kavalleri på båda sina flyglar. Här har man diskuterat lite om det egentligen nog inte var så att Alexander hade tänkt sig motsvarande egentligen attack faktiskt på sin vänstra flygel. Men under marschen framåt så inser han att dispositionerna, han helt enkelt hanterar situationen nu då under frammarschen. Då kan man ju fråga sig, vad har vi egentligen för källor på det här? Men om vi i alla fall accepterar den historieskrivning som finns, är det så det i alla fall går till. Och slaget inleds med att perserna anfaller då med sitt kavalleri på högra flygeln. Och att Alexander tvingas då att förstärka sin vänstra flygel för att stå emot. Så att det pågår då alltså, kan man säga, ett kavallerikamp längst ut mot havet. Samtidigt anfaller då den makedonska falangen frontalt den persiska slaglinjen i mitten. Och där möter man faktiskt, när man ska försöka liksom över det här vattendraget i stort sett nu var och upp, så möter man då grekiska yrkessoldater. Och där har
hopliter.
Man, ja, hopliter. Där har man stora förluster enligt historieskrivningen då.
Mm.
Och då bestämmer sig Alexander, och det är det här som jag tycker är så intressant nu då, att då sätter han ju in sitt tunga kavalleri, sina companions som det heter på engelska. Sina, ja, vad ska vi kalla dem för?
Precis, ja, precis. Vi diskuterade det här innan. Ja. Och det är så här, kamratkrigarna är ju en översättning, men kompanjonerna...
Sina kompanjoner, eller sina efterföljare, ja. Sina lärjungar, höll jag på att säga.
Ja, det är en slags, man kan säga, det är en slags grupp av makedonska adelsmän egentligen, och som är motsvarigheten liksom till medeltida riddare ungefär, som är hans livgarde.
Med ett tungt då chock kavallerianfall då, som träffar väldigt illa då den persiska vänsterflygen, egentligen mitt emellan de allra yttersta enheterna längst ut på den persiska flygen och den här tunga infantericentern, där slår sig den det makedonska kavalleriet och når ett genombrott, därför att de här lätta trupperna, de lätta infanteriet som du pratade om, Peter, de vänder i flykt och skapar oreda, och så blir det en öppning. Och det makedonska kavalleriet väller igenom. Och här menar ju då berättelsen att Darius är en av dem då som här faktiskt med sitt kavalleri och delar av sitt kavalleri då drivs på flykten, och Alexander börjar att förfölja då kungen Darius här. Mm.
Men Johan, inte först den, alltså jag har för mig att han skickar hela sitt kavalleri, vad blir det, vänster ut nu, ja, för att undsätta sitt
ja, och det är det som, nej, det, är det som händer, ja, där i den där fasen, att han inser, nej, men jag kan inte fortsätta den här förföljningen nu. Därför att på den vänstra, makedonska vänsterflygen där ute vid havet, den persiska högerflygen blir det ju, där håller perserna på att helt enkelt krossa det makedonska lätta kavalleriet och infanteriet som finns där. Så då vänder han istället då tillbaks, och det hela slutar ju då med kan man kanske inte säga en massaker, men ett fruktansvärt katastrofalt nederlag då för den här persiska armén, eftersom man ju då blir attackerad även bakifrån. Och liksom hela den persiska slaglinjen så småningom då upplöses i små enheter, och en del lyckas fly och så vidare då.
Det är inte svårt att se vad Darius försökte...
Nej, man förstår vad han försökte åstadkomma. Nej,
ja, precis. Han försökte tränga upp de här i bergen egentligen.
Ja, och komma runt Alexander. Ja. Sen kan man lägga till att det finns en del andra faser i det här kriget, i det här slaget då, som ju handlar bland annat om att det försiggår då också på makedoniernas uppe i bergen där också, en del strider mellan enheter från de här två slaglinjerna där. Men, och sen tycker jag en annan sak som är intressant, att du sa just att den här lilla fält här. Det intressanta är ju just det att hade det varit ett stort öppet fält, hade den persiska slaglinjen antagligen kunnat liksom nå runt den makedonska slaglinjen. Men i och med att det är sånt litet fält så lyckas då makedonerna, och genom lite uttunning om man uttrycker sig så, fylla upp och matcha den persiska slaglinjen. Men jag tycker att summa summarum så ser man ju här att just det här chockkavalleriet, det här tunga kavallerianfallet här, som skapar det här genombrottet, det är ju någonting som kommer att genomgående vara det som skapar egentligen Alexanders segrar under de kommande åren, och som är ju, ja, förutsättningen, den militärtaktiska förutsättningen för Alexanders segrar så småningom, och skapande av det här jätteriket.
Och jag förstår, så återanvänder han väl egentligen den här taktiken i de andra slagen också. Alltså både Granicus har vi varit lite, där man också slåss över en flod.
En flodövergång, ja.
Och Gaugamella som kommer lite senare, det ska vi ta i ett annat avsnitt tycker jag, för det är ju också ett spännande slag.
Spännande, som ligger längre fram, ja. Mm.
Ja, men syftet här som jag har fattat det är ju just den här glipan som man vill, att man får ha först då tre grupperingar egentligen, och sen så mellan infanteriet och den västra flanken där vill man liksom skapa en glipa genom det här
anfallet,
där man kan så tränga sig in med och det är ju här som man har diskuterat också det här som Alexander gör, det här grejen, det är ju inte bara liksom taktiskt smart och våghalsigt, men det är ju han själv som också leder de här vansinniga anfallen, och han får ju med sig sina kompanjoner här som är först i ledet liksom, på ett sätt som, ja, han får mycket kritik för det här faktiskt från sina rådgivare, och så att han offrar för mycket, han höll ju nästan på att dö vid Granicus också. Men det är ju, ja, det här säger någonting intressant om den här personen, så jag antar att det måste ha att göra med att han är ganska ung också.
Ja, eller att man,
alltså, man är bara 20 år liksom, att han inte riktigt, ja.
Ja, det är en fas också i krigets utveckling här, där vi sen kommer längre fram till härförarna som ju snarare försöker få överblick. Därför att han har ju ingen överblick när han själv är där framme. Nej. Och leder ett kavallerianfall. Man kan väl också lägga till här att vi ska inte förenkla för bilden kanske för mycket, för det är inte bara den här kavalleristyrkan som sätts in, utan den följs ju upp av infanteri bakom, som ju liksom så tränger in i den här öppningen i motståndarens slaglinje. Så att man kan väl säga liksom att det här kavalleriet är ungefär som den tyska pansarkilen genom Ardennerna i maj 40, så skulle man kunna lite enkelt säga det. Och man har ju ofta ibland använt sig liksom av den här blixtkrigsmetaforen när det gäller Alexanders krigföring, både på så att säga operativt strategisk nivå när det gäller kriget i det stora hela, men också taktiskt på slagfältet, att det här liksom är en kil som slås in i motståndarens slaglinje. Men Men utan det, får jag säga så här då, Pet, vad tror du? Förlåt, alltså utan det här tunga kavalleriet då, hade han vunnit de här slagen då? Frågetecken.
Ja, men alltså, det är svårt att veta. Det känns ju lite, det är svårt att veta. Nej, men det är inte säkert. Alltså Parmenion som befinner sig på den västra sidan, han får ju stryk mer eller mindre. Och det är ju att den här räddningen kommer ju av att Darius flyr egentligen. Annars hade det såg ju väldigt illa ut på den sidan. Vad man nu
ja, du tänker då. På Makedoniens vänstra flygel.
Ja, precis. På den, just så där var det ju, så hade inte Alexander gjort det här hastiga liksom, utfallet egentligen och kastat sig efter Darius, så är det oklart om det hade... Liksom, ja, men då hade de kanske blivit upptryckta där mot den här bergsvägen och bara totalt massakrerade. Nu var det ju egentligen totalt, eller precis tvärtom. Men man kan säga, det här med kilen som du sa, jag vill bara bygga vidare på det, att det är ju faktiskt en av Filip den andres innovationer också, att man bygger upp kavallerichockarna eller när man gör i en så här kilformad formation.
Just
också.
Det, precis.
Att det är någonting som han tar med sig här. Och man inte, anfaller inte i en sån här statisk fyrkant, utan de formerar sig enligt en kil då. Dels för ökad mobilitet, och man kan vända lättare om man har den här, för att de som befinner sig i hörnbitarna då kan liksom vända på klacken bara få med sig hela formationen. Så det här ska också vara en makedonsk innovation då, som man för på export. Men ska vi liksom runda av och säga, för vad är konsekvenserna av det här? Man kan väl säga en sak i alla fall, det är ju att Darius och perserna tappar ju kontrollen över mindre Asien och alla de här satrapperna som man då har kallat de lokala guvernörer egentligen. Och det betyder också, som är väldigt viktigt, att man har, dels så kan man inte använda sig av Medelhavsflottan i sån stor utsträckning som man gjort förut, men man kan inte heller anställa grekiska legosoldater längre. Så den här hopliterna som man har förlitat sig på, det tunga infanteriet som man också att förlita sig på persernas sida, blir betydligt svårare att få tag på. Och där har jag någonting, det ska vi, konsekvenserna av det kan vi ju ta vidare in i nästa del i den här, i Alexanders krigföring.
Ja, så kan vi väl säga också att det leder ju så småningom till det här att man lyckats ju ockupera den här havsremsan ner förbi det som vi idag skulle kalla för Israel och sen ner till Egypten så småningom, där man ju ganska lätt egentligen också vinner segrar. Men jag tycker vi har anledning att komma tillbaka till det där och ta ett avsnitt till, för det finns så mycket intressanta saker som sen, och det kan vi ju locka lyssnarna med här, att det finns ju en sån otroligt klassisk ökenmarsch här bland annat, och sen när man ju går ett steg längre bort mot Indien, det är ju oerhört spännande, och det tycker jag vi har anledning att prata om det där, massa detaljer, men jag tycker att om summerar man upp här så har vi några, jag tycker, fina, viktiga bitar i den västerländska krigföringen, hur det grekiska systemet här nu förfinas, men också faktiskt är det ett persiska bidrag ju, med kavalleri och den här moderna slagordningen. Så att jag tror vi kanske avrundar här för idag, Peter.
Ja.
Jag tycker det. Och vi säger väl som tack ska vi ha. Vi ska nämna några saker. Att vi kommer så småningom att erbjuda lyssnarna möjligheten faktiskt att komma med lite förslag. Peter, vad säger du om det? Ska vi öppna upp för det? Ja. Där vi kommer att lansera så småningom en e-mailadress. Där ni lyssnare kan skriva in till oss och komma med förslag på ämnen och teman som ni tycker skulle faktiskt vara roligt att vi tog upp. För vi pratar ju gärna om det som ni vill lyssna på. Så skulle vi väl kunna säga.
Absolut. Det ska bli spännande. Jag är lite orolig. Tänk vad kommer hända nu då? Om vi öppnar upp de här dammarna.
Men vi kommer inte få några förslag, Peter.
Nej, det kanske är så.
Jo, det kommer vi få. Och vet du vad vi kommer få, Peter? Jag tror vi kommer få förslag från lyssnarna som har bättre koll än oss. Så vi kommer få bättre förslag. Det kommer bli bättre ämnen, tror jag. Men hörni, tack för att ni orkade lyssna.
Jag ska säga också att Leipzig 1813.
Nästa gång. Leipzig 1813.
Ja.
Tack ska ni ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.